Då var det dags igen för en podd då, tredje gången, och vi börjar bli varma i kläderna. Och en vecka sen senaste gången där vi satt så här med mickar och hörlurar och snackade med varann. Vad har hänt dig?
Det var ju en viktig match här i lördags när vårt lag Dortmund vann mot Bayern München. Riktigt stort. Jag har spelat in 2 videos till min matkanal på YouTube. Och planerat lite inför min resa som jag ska göra nu i veckan.
Just det.
Jag drar ju nu
drar i veckan. Iväg på en roadtrip.
Det blir en sjuhelsikes roadtrip. Ja. Det blir, jag har ju hyrt en campervan, alltså en liten husbil / stor van som jag har hyrt i 33 dagar, som jag kommer ta med mig den ut till Europa och alltså egentligen typ bara käka gott, laga god mat, spela in lite, spela in podd, få lite besök av vänner under tiden. Bara, alltså, ha det nice.
Mm. Möta våren lite grann också, tänker jag.
Alltså, det är det som är den stora, en av de stora anledningarna är ju att jag tänker att jag förlänger sommaren genom att dra iväg på det här sättet. Alltså att man, ja, att jag drar nu i, ja men april, kommer hem när det börjar bli nice i Sverige. Och sen så får man hänga lite mer söderut.
Mm. Men du, jag tänker, när man åker i Europa sådär med bil, så är det inte helt ovanligt att man, vissa människor i alla fall, stör sig lite grann på sådana här långsamma vägsniglar som ligger och tar upp hela vägen, och så man kommer inte förbi och det är störigt.
Ja.
Har du tänkt på att det kommer ju vara du nu?
Jag har mycket väl tänkt på det. Och jag som har kollat mycket Top Gear under min uppväxt och sådär, de hatar ju som fan på alla husbilar som ligger och är i vägen. Och det är ändå lite av ett orosmoment att dels kommer jag vara den här lökiga jäveln på vägarna som kommer ligga och ta upp massa plats. Och så fort det är liksom, jag vet det där, efter Jönköping så är det ju så här 2-1-filer. Och alltså man hatar ju alla, alltså du hatar inte så mycket på lastbilarna, för det är ändå så här, de jobbar och de gör deras grej. Men husbilarna är ju bara lökiga. Och jag kommer ju vara den där lökiga husbilen. Och sen är jag också lite rädd. Alltså, du har ju åkt med mig några gånger. Och jag har ju ett ganska bra tempo i bilen. Jag gillar inte att åka långsamt. Jag blir liksom otålig. Så jag gillar att gasa på.
Ja.
Och jag är också orolig över att det kommer gå långsamt med den här bilen. Att jag inte kommer kunna liksom trycka på. Och så kollar man liksom Google Maps. Ska det ta 3 timmar? Men så tar det egentligen 5. För att man måste liksom ligga och sega i högerfilen.
Så är det. Och sen behöver du ju, tänker jag också, att du behöver ju ha uniform. Jag menar, de som åker husbil, det är ju en speciell sorts människor. Ofta är det en speciell ålder också som kör husbil. Och det kan du ju inte liksom imitera. Alltså åldern är ju, du är ju så gammal som du är. Men jag tänker, kläderna, de måste du försöka fixa i alla fall. Liksom, har du fixat, vet du vad du ska på dig liksom, för att passa in?
Men det där har jag också tänkt på, för jag vet ju vilka du tänker på. Du tänker ju på Böda Camping-gänget, de som man ser, alltså typ de människorna som man ser på det här Ullared-programmet. Det är de som också kampar.
Ja, men jag ser framför mig kortärmad skjorta, kortbyxor med benfickor, gärna liksom
alltså trekvarts,
strumpor, sandaler.
Ja, midjeväska kanske.
Kanske midjeväska, ja. Så jag längtar bara efter att få se dig i den här outfiten.
Men alltså, det är det här, för det finns ju två, och jag skulle säga att det finns 2 olika typer av människor som liksom campar eller åker ut i en sån här husbil eller campervan. Och det är ju de som vi nyss beskrev, men sen är det också lite de här nomaderna, hippisen, som du vet så här, I have no, alltså du vet, de bara flyter omkring och man bara, alltså hippisar. Mm. Ja.
Jo, men det stämmer.
Och jag är ju inte riktigt någon av dem.
Nej.
Känner jag. Jag är ju liksom en halvbrötig kille som gillar att grilla kött och liksom laga mat och käka gott och kolla fotboll och sådär. Så jag passar inte riktigt in bland varken Ullaredkamparna eller hippisarna.
Nej.
Även om jag skulle säga att jag är närmare hippisarna.
Ja, det kanske det är. Men jag kan tänka mig att det här kommer att ge dig unika möjligheter att få hänga med kanske båda grupperna om du har tur. Och det finns säkert roliga individer i båda lägren, så att säga.
Jag är mer lik hippisarna, men jag tror att jag hellre hänger med Ullaredkamparna.
Mm.
så här rent spontant. Ja. Jag tror att jag tror att de är skönare på något sätt.
Ja, men det har jag. Ja. Helt klart. Helt klart. Vi kanske återkommer lite grann till årets fotbollsmatch där som vi såg i helgen tillsammans. Men
absolut.
Jag är lite nyfiken på, jag menar, du hade ju en grej förra veckan där när du föreslog helt enkelt att man skulle förbjuda gamlingar att ha bank-ID. Har du fått några reaktioner på det, tänker jag?
Lite, alltså jag har ju några, kommer jag på i efterhand då, att jag känner ju några som är 60-plussare. Så att jag fick ju lite sådär arga meddelanden från dem, jag var tvungen att försvara mig, men jag står ändå fast vid att jag är någonting på spåren.
Jag tycker det där var intressant i alla fall, och som du vet så tror jag ju att du kanske kommer få lite mothugg liksom, om du skulle lansera ett sånt förslag i riksdagen eller liknande. Liksom. Men intressant förslag. Som du vet så lyssnar jag också på Ring P1. Det senaste avsnittet här som jag faktiskt lyssnade på idag, så då var det en kvinna från Öland som kom med ett liknande, eller ett förslag. Hon har ett annat problem, men hon har liknande typ av lösning.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Lämna en åsikt runt det här med allsvenskan och allt bråk som är på fotbollsmatcher.
Just det.
Jag satt och tittade på tv. Det var Fredrik Reinfeldt och som uttalade sig, och det var en ordförande för alla svenska fotbollsklubbar som uttalade sig, och de var naturligtvis förfärade över allt som hände på matcherna, men de tyckte att vi skulle inte glömma hur trevligt det var också. Sen var det en kvinnlig åklagare som jag tycker var den enda som faktiskt tog bladet från munnen och sa att sådana här matcher ska stängas ner bara. Mm. Det går inte att förhandla med sådana här människor. De har nu 250 personer på någon lista som inte ska få gå in på matcherna. Ja, en del av dem halkar in ändå, och de halkar dessutom in med sådana här bengaler, och de har maskerat sig och så vidare. Så det är som hon sa i förra inslaget, det går inte att snacka med såna här människor.
Nej.
De måste möta ett absolut nej mot såna här tendenser. Så därför tycker jag att från och med nu så ska alla fotbollsmatcher välkomna endast kvinnor och barn.
Och jäklar vilken curveball hon kom med där. Jag satt och undrade bara, vad ska hon komma med det här? Vad är liksom förslaget? Och jag tänkte liksom att hon skulle komma med någonting lite mer rimligt. Och sen så bara, tok nej, bara kvinnor och barn.
Nej, men alltså jag tänker att där hon är inne på ungefär samma spår av lösning. Så, hon har ju samma typ av lösning som du hade.
Ja, men alltså det är också kul att hon och hennes förslag bevisar ju lite min teori. Hon började prata att det här är ingen som brukar hänga i Hammarbyklacken direkt. Utan det här är, hon läser om det här på nyheterna men har liksom inte sett en fotbollsmatch sen hennes barn var liksom 10.
Mm.
Sådär. Det var ju lite min fördom när hon började prata. Och det här förslaget är ju, det är drastiskt, minst sagt.
Ja, ungefär som att förbjuda bank-ID för plus 60.
det, alltså, okej, okay, men för att jag känner det så här att mitt förslag där, att bank-ID ska förbjudas för de som är ja, men födda innan liksom ett visst år.
Ja.
För ja, men att säga att de är 60 bas typ plus. Det, ja men där, jag vet ju på något sätt lite bättre än de själv. Eller? Alltså. Det, det är ju två, jag vet ju att alla som, jag vet ju att alla som lyssnar på det här kommer ju också tycka att mitt förslag är bättre. Jag kan ju bygga upp mitt argument där, att det är ett bra förslag för att förhindra det här. Men att alla män ska inte få gå liksom fotbollsmatcher är ju, det är katastrofalt. Och så här, vart fan skulle pengarna komma in ifrån? För att är det bara barn och kvinnor? Absolut, det hade ju varit väldigt harmoniskt på läktaren, för hon har ju rätt i att det hade ju löst bengalproblemet. Så att det, 100%, det hade det gjort.
Nej, men alltså, det som likheten som jag ser det är ju att ni är båda inne på någon form av kollektiv bestraffning. Liksom. Det vill säga att det finns ett fåtal människor. I ditt fall så finns det ett fåtal människor som är plus 60, men jag kan nog tänka mig några under 60 som inte fixar liksom, att hantera bank-ID. Och då är din drastiska lösning att vi sätter en åldersgräns, alla över 60, oavsett om du kan eller inte, du får inte ha bank-ID, du måste ha någon slags förmyndare. Och den här kvinnan är inne på ett liknande spår. Liksom. Det finns då i det här fallet, som tar ju det själv, 250 personer som är förbjudna. Då, liksom. Sen är det ju säkert fler än 250 som stökar på fotbollsmatcher. Men det finns ju också en hel del män som går på fotboll och inte stökar. Du och jag har ju inte haft bengaler med oss en enda gång till exempel.
Nej, men efter förra avsnittet, när vi slutade spela in, då kände ändå jag så här, fan, alltså jag ska typ ge mig in i politiken, för att jävlar vad jag var on fire. Jag hade bra idéer, bra förslag och sådär. Om vi ska förbättra hennes förslag, vad hade du sagt är lösningen på det här problemet då? Om vi inte liksom ska vara så drastiska att vi förbjuder alla män.
Men alltså nu har man har ju gjort vissa förändringar, vilket gör att det är lättare att avbryta de här matcherna och om det blir stök på dem. Jag ser att det där kan bli problematiskt, och hon var ju också lite grann inne på det liksom, med att de skulle liksom stänga ute supportrar från matcherna. Men jag ser ju att det där kan ju bli ett problem, för vart tar de där supportrarna vägen då? Då är de utanför, är det bättre liksom? Ja, kanske inte.
Ska jag vara helt ärlig så tycker jag inte att bengaler och sånt där är ett problem, och jag förstår inte riktigt vad hon är upprörd över. Det som är illa är ju när folk blir skadade, alltså när det är slagsmål. Men det är, min känsla är att det har blivit mindre slagsmål senaste åren. Att det var mycket liksom så här för 6, 7, 8 år sedan. Där det var någon som dog till och med.
Mm.
Men att nu är det liksom bengaler och avbrutna matcher som är problemet. Och det tycker jag inte är, alltså,
men alltså bengalerna, problemen med dem är väl egentligen alltså både brandrisk, och sen så är det väl delvis också giftiga, de där röken. Röken är giftig, och sen så kör de ju såna här bangers också, vilket kan skada hörseln, och det är inte heller bra.
Ja, bangers är inte bra, det är en annan grej. Men bengalerna tycker jag bara är kul. Alltså det är ju, och jag tror att de gjorde ju någon sån här, de frågade mer eller mindre liksom en spelare i varje allsvensk lag vad de tyckte om bengaler och sådär, och jag vet inte om det var så att de inte vågade säga någonting annat, men alla var ju mer eller mindre för bengaler så länge det liksom, alla var väl lite såhär, men jag tycker att det är bra, men det ska skötas på rätt sätt, och sen så, ja, det vet man inte vad det är, men så.
Ja, men precis, det blir ju den naturliga följdfrågan, vad är rätt sätt liksom, för både du och jag tycker att det är roligt med positiv läktarkultur liksom.
Ja, ja, 100%.
Och att man när man tittar på en fotbollsmatch lite grann regredierar till någon slags apstadium vad det gäller liksom hur man uttrycker sig på läktaren. Ja, det kanske man får stå ut med också liksom. Men, ja. Men alla ska ju känna sig välkomna, alla måste ju känna sig trygga, det ska ju vara säkert, det ska liksom inte börja brinna, folk ska inte bli klämda, man ska inte behöva råka ut för några idioter som slåss liksom, tänker jag. Men jag tänker att det där behöver ju, det är ju jag är nog ändå inne på att det är klubbarna som måste liksom få ett ansvar för att liksom se till så att rätt människor kommer in.
En grej som är lite med svensk fotboll som jag kan tycka är ju att det är lite för många som ser lite för läskiga ut. Förstår vad jag menar?
Mm.
Att man känner att så här, men ni har ju slagits en del. Och ni har liksom gått med i någon sån här grupp inom klubben. Och sen på fritiden går ni på liksom MMA-träningar för att ni ska liksom vara helt redo. Och jag vet ju nu senast när jag kollade Svenska Cupen, IFK mot Djurgården. Och så hade jag en polare som är på IFK. Alltså IFK Göteborg,
ja.
Som bjöd in mig, så att jag hamnade i bortaklacken, vilket var första gången i mitt liv jag varit i en bortaklack. Och sådär, jag är ingen hardcore IFK-supporter, men hamnar man i bortaklacken så är man ju en hardcore IFK-supporter i andras ögon.
Mm.
Och där var det ändå några gånger där jag kände såhär, alltså man ska ha lite låg profil nu och sådär, man vill inte. Ja, men jag vet att jag tänkte sådär att jag var inte rädd, men ändå sådär, jag hade inga IFK-kläder på mig utanför eller sådär.
Nej.
Och jag vet inte om jag hade känt samma sak i Tyskland, jag tror inte det.
Nej, men alltså i Tyskland så kanske det, delvis kanske det beror på att man inte är lika, man har inte samma koll på kulturen, man kanske inte riktigt är lika bra på att bedöma liksom situationen som man är i Sverige, eftersom man hör vad folk säger, man kan språket, du är duktigare på de sociala koderna i Sverige än vad du är i Tyskland helt enkelt, så att en farlig situation, ja. I Sverige har du lättare för att identifiera än i Tyskland kanske.
Mm.
Sen föreställer jag mig att i Tyskland så det känns som att man har bättre koll på arenorna liksom, och runt omkring arenorna. Sen slåss de ju som fan, men det gör de ju utanför och på andra ställen. Liksom de här klackarna mot varandra, eller kanske inte klackarna med de här ultras eller vad man ska kalla dem för.
Ja, ja. Ja, men exakt.
Och det är ju illa naturligtvis liksom, men det är ett annat problem egentligen än själva liksom läktarvåldet liksom.
Men för att koppla tillbaka lite till den här damens förslag kontra mitt förslag, så känns det ju som att oavsett så är ju internetbedrägerier mot, eller telefonbedrägerier mot pensionärer ett större problem än att de bränner bengaler på läktaren och att en fotbollsmatch avbryts i en 10 eller en kvart.
Absolut, nej men det är så är det.
Jag tänkte testa dig lite här då.
Oj.
Som att vara en farsa är ju för mig mer än bara att man har ett barn. Alltså att vara en farsa innebär ju fler saker och även fler saker utöver att man liksom gillar sitt barn, utan en farsa ska också ha lite sådär karaktäristiska drag och egenskaper som ofta är lite sådär stereotypiska för en farsa.
Och, ja, just det. En kravprofil helt enkelt.
Ja, men lite så. Och jag har ju under hela min uppväxt har jag ju alltid egentligen kunnat fråga dig om vad som helst. Och du har alltid haft ett svar på allting. Sådär. och sen så var det ju liksom lite sådär, när man var lite äldre så märkte man väl så att såhär, okej, men dels att du inte hade svar på exakt allting, och att man märkte att men fast här så tror jag att han bara gissar liksom.
Mm.
Men sen kom jag förbi en YouTube-kanal som heter Dad, how do I? Frågetecken. Och det är en YouTube-kanal helt enkelt, där det är en kille som börjar varje video med typ så här, hello kids, today, och sen så visar han hur man gör någonting.
Mm.
Och det är liksom, ja men det är allt möjligt. Och det är sån här, idén med den här kanalen som jag fattade är lite typ att för barn eller ungdomar som inte har en farsa ska kunna titta på han. Det handlar ut saker som i vanliga fall är farsan som lär ut. Hänger med på grejen?
Jag fattar.
Så att jag har lite sån här, jag har tagit fram lite ämnen som han har tagit upp som han har lärt ut, som jag ska bara kolla om du har koll på.
Ja.
Första här då är ju hittar relingar i väggen.
Reglar.
reglar. Ja. Exakt.
Ja, men det där, det vet ju du. Det där, du brukar ju till och med göra narr av mig när jag liksom knackar i gipsskivorna liksom för att se om det sitter en regel någonstans.
Ja, exakt. Ja, så du, om du får en sån här, vad fan heter de? Alltså piper.
Ja, just det. Det finns ju sån här regelfinnare. Ja, men det är en sån här, en manik helt enkelt som ger någon slags ultraljud eller någon grej liksom. Den märker att
de funkar ju aldrig, de bara piper ju hejvilt.
Nej, de är knepiga alltså. De ska ju både kunna känna metall, elektricitet och trä liksom, men det är knepigt.
Men hitta relingar, det känner du dig trygg med?
Ja, men alltså det är ju alltid svårt eftersom du ser ju inte genom en vägg liksom. Och du menar nu, hitta en regel utan en maskin.
Ja, eller med maskin.
Ja, men med en maskin är det ju ändå lätt liksom. Då kan man ju liksom ändå göra flera, man kan ju mäta flera gånger och sen så kan man ta någon slags medelvärde och där borde ju då regeln sitta liksom om det är så.
Nästa sak som han också har visat här är ju byta av vindrutetorkare.
Mm.
Det löser du eller?
Det löser jag, men det är ju inte heller så jävla lätt alltid på, framförallt nya bilar, för de har ju något sånt här, då måste man ju först ställa vindrutetorkaren i någon slags serviceläge. Annars så kommer man inte åt vindrutetorkarna på nya bilar. För ibland så försvinner de ju ner under motorhuven liksom.
Jaha, och det gör du inifrån bilen eller?
Exakt.
Jaha, fan. Ja, kolla, man lär sig. Och på en gammal bil då är det bara att ploppa bort dem?
Ja, men då är det en fjäder som håller ner armen mot rutan. Och den kan du liksom böja upp och sen så fastnar den liksom i liksom rest läge.
Ja, just det.
Och sen kan du ju då pilla loss den där då. De sitter ju med, ja men de är ju inklämda liksom i någon sån här slags bajonettfattning.
Och det här gör man när man märker att vindrutetorkaren har liksom tappat lite power. Den inte torkar bort så bra.
Men man brukar ju se när det blir ränder på rutan egentligen.
Ja, just det.
Och då kan man ju, antingen kan man ju ta och åka in på macken så tar man papper och så torkar man rent dem liksom. Och så, antingen så är det bara något löst skräp som har fastnat på dem. Eller så är de slitna liksom och då blir det ju inte bättre för att man torkar av dem och då måste du byta dem.
Rensa avloppet i en dusch eller ett badkar?
Mm, det är ju min uppgift hemma. Det har jag aldrig sett någon annan göra.
Det är det här jag menar, det är ju typiska farsa-grejer.
Men vad fan, liksom, ska det vara så?
Ja men alltså, vad fan.
Är det jag ska syssla med när jag inte får gå på fotboll?
Ja men så fort jag får barn så kommer det bli min uppgift.
Ja.
Tänker jag. Alltså, det är bara så det är.
Ja, men alltså, det är klart att man kan göra det. Någon måste göra det. Det är klart att man måste kunna göra det.
Om du förklarar då, hur man rensar avloppet i en dusch.
Nej, men alltså, ett avlopp i en dusch till exempel, det innehåller ju... Först finns det ju liksom en sån här galler. Som ska fånga upp lite hår och sånt där och det kan man ju pilla loss med en liten ståltråd eller något liknande kan du liksom lyfta upp den. Under den så har du ju ett vattenlås, det är en kopp kan man säga som sitter fast nu är det ju plast alltihopa, men det sitter en plastbit som sitter fast med en packning så att det inte kommer upp, så att det är tätt mellan den, och i den här plastbiten så sitter den här koppen, så den kan du liksom med ett handtag så kan du lyfta upp den och så då har du ju fri tillgång ner i avloppet, då brukar det börja lukta lite sämre liksom. Och den här plastbiten med den här koppen som sitter under, den kan man demontera då, och i den här koppen så brukar ju samlas gegga, schampo, hår och sånt liksom. Och tanken med den här koppen, det är ju att det ska bli ett vattenlås. Ett vattenlås är ju till för att hindra lukt från att tränga upp i badrummet. Det är därför det finns ett vattenlås. Ja, så kan man helt enkelt plocka isär där. Man slänger geggan, diskar ur de där grejerna. Sätter lite diskmedel på den här packningen så att den...
Det låter ganska komplicerat. Jag tror att jag kommer ringa dig första gången jag ska göra det.
Det där kommer du att fixa lätt.
En till sak här då. Installera en toalettpappershållare visar han också. Och där tänker jag, då ska man ju liksom bara skruva i kakel och grejer. Och det känns ju riktigt läskigt.
Det finns ju... Där tänker jag så här att... Där kan man ju göra det lite lätt för sig genom att försöka skruva genom där fogarna är, kakelfogarna. För fogen är ju mjukare än själva kakelplattan.
Ja, just det. Smart som fan.
Så att, men du kan ju borra i en kakelplatta också, men det är lite kinkigare. Sen är det ju dessutom så här att i ett badrum så har du ju någonting som heter en sån här fuktspärr under kaklet.
Ja, vadå? Och sen så går det inte massa rör i ett badrum också, som du liksom,
det gör
kör du fel så går det en jävla pipe och så.
Ja, men precis. Så att när du har men när du har borrat igenom den här fuktspärren, vilket man ska försöka undvika om det går, då behöver man ju liksom täta det med någon form av silikon eller någon form av geggamoja som gör att inte fukt tränger in genom hålet in i väggen och skapar fuktskador bakom liksom kaklet. Nu kanske det inte kommer jättemycket vatten bakom en muggpappershållare liksom, men du förstår vad jag menar.
Men sen så, det här var ju liksom ett ämne som jag såg att han tog upp och sådär, och jag kände ju liksom när jag läste honom så här, men det här kan ju farsan också. Men sen så frågade jag ChatGPT också.
Mm.
Liksom vad ska en, vad är liksom stereotypiska farsakunskaper eller pappakunskaper? Och då fick jag ju en rad olika saker som då ja, AI tycker helt enkelt att ja, du ska kunna.
Ja.
Hantera akuta medicinska situationer. Om en akut medicinsk situation uppstår hemma, som en brännskada eller förgiftning, kan pappor agera snabbt och korrekt för att ge nödvändig vård och ringa efter hjälp vid behov.
Och där har ju inte jag lika bra track record.
Absolut inte, och det var ju någonstans där jag märkte att så här, okay, han kan nog inte allt, farsan. Just när det kommer till de här, alltså det medicinska.
Nej.
Det var ju för, när var det? Det var ändå, kan det vara så här 7-8 år sedan nu, när jag var ju målvakt i fotboll, så fick jag en boll i på handen. Och det hade man fått flera gånger, jag trodde att det var en stukning. Och så minns jag så väl hur jag liksom, efter någon vecka så var fingret fortfarande snett. Och så gick jag och sa till dig, vad fan, den är fortfarande sned. Och du sa någonting i stil med, men vad fan, det är bara en stukning liksom, det där blir bättre. Och så gick det någon vecka till och jag sa samma sak. Och du sa samma sak. Och sen efter typ 3-4 veckor så gick jag till morsan. Och hon bara, men gud, herregud. Det här måste vi liksom, det här måste du gå till läkaren med. Och då visade det sig också att det var en liten fraktur där som hade börjat läka lite snett.
Mm.
Eftersom att jag inte hade besökt läkarvård som du hade då avrått mig från.
Mm.
Och det var ju någonstans där jag också insåg att just liksom de medicinska frågorna kanske inte farsan är bäst.
Nej, alltså det är ju mycket som man inte är bäst på. Det där är ju inte ett av mina stoltaste ögonblick som farsa. Och skulle jag kunna göra om det där så skulle jag ju det, som sagt, extremt dåligt samvete för det där dåliga beslutet. Men man fattar ju en del dåliga beslut här i livet.
Ja, man gör ju det.
Du passar ju ofta på att påminna mig om dem. Så att det är jag tacksam för, så att jag liksom inte glömmer bort dem.
Nej, men det är viktigt.
Det är viktigt att hålla dem färska och fräscha.
Ja, visst. AI fortsätter ju här. Grilla perfekt. Att kunna grilla en fantastisk måltid utomhus för familjen och vänner. Kan du grilla perfekt?
Ja, men jag skulle säga att du är duktigare än vad jag är på att grilla alla dagar i veckan. Grilla perfekt gör jag inte. Jag tycker om att laga mat som du också gör. Men just grillen är jag nog inte den. Alltså,
men det är, nej, så jävla, alltså den här AI är liksom verkligen, det är liksom, alltså som fan, det är installera hemma biosystem. Står det, för en optimal filmupplevelse hemma kan pappa vara skicklig på att installera och konfigurera hemma biosystem med surroundljud, projektordukar och andra enheter.
Men det är lite tröstrikt, tänker jag, liksom, att AI ändå visar såna grava brister liksom. På något sätt.
Ja, eller? Ja, men exakt. Ja, 100%. Och den gav också ett förslag här. Utföra enklare matlagning. Förutom att grilla kan pappor ha kunskap om att laga enklare måltider och snacks. Så som att göra perfekta kokta ägg.
Nej.
Steka bacon. Eller göra smörgåsar. Det är så jävla sjukt.
Det är sjukt.
Och sen är det liksom, ja, men, hantera en grill med kol, byta olja i bilen, hänga tapet, skapa budget, hantera verktygsskador, byta en glödlampa och sen liksom utföra enklare matlagning som att koka ägg.
Alltså det är ju extremt könsstereotypt.
Otroligt. Och jag tänkte att när jag skrev in det här att den skulle liksom börja bråka med mig för att den liksom skulle vara mer, vad säger man, PK och så. Men den radade upp de här grejerna på direkten.
Just, liksom. Det var ingen tecken.
Det var i och för sig det jag bad om. Jag skrev ju in liksom stereotypiska liksom pappakunskaper och ja, men lite som den här youtubern är inne på också, att det är ju vanligast att farsorna lär ut hur man byter glödlampa eller byter däck och så vidare.
Mm. Att vara farsa är ju ingen lätt historia. Men vad tycker du själv då? Liksom? Vad skulle du säga är liksom det viktigaste för en farsa?
Jag skulle ändå påstå att jag har liksom varit ganska så här allmänbildad för min ålder. Att jag har kunnat lite så här random saker och ofta som kanske så här polarna inte haft koll på riktigt. Och jag tror att, nu snackar jag om när jag var yngre då liksom. Och jag tror att det var för att dels så var jag nyfiken och jag gillade liksom att lyssna på dig. Och jag ställde så jävla mycket frågor till dig och du kunde svara på det mesta. Och jag minns att du hade liksom storytimes om sådär andra världskriget och bara allt möjligt sådär som du har upplevt, varit med om eller hört talas om eller lärt dig.
Nu har jag inte varit med om andra världskriget, vill jag bara understryka.
Nej, det är jag medveten om. och det skulle ändå jag vilja liksom kunna ge till mina barn, att man har, jag vill vara allmänbildad och kunna saker. Och även de här sakerna som jag tog upp nu, många av dem, de må ju vara stereotypiska, och framförallt de här grilla perfekt och AI-grejerna, men jag menar att bara kunna saker är asnice. Jag vill bara kunna saker. Jag hade velat gå en allmänbildningskurs, typ ett år, där man bara får lära sig random grejer. Och så får man lära sig, man såhär, ja, idag så ska vi byta en glödlampa, och idag så ska vi spackla, idag ska vi sätta upp en tapet, och sen, ja men idag har vi historielektion. Ja, men idag så ska vi lära oss om religioner. Idag ska vi lära oss om den här konflikten. Och så är det liksom små, korta kurser som man bara lär sig om saker som man bara förstår liksom. Och så är det typ ett år och det hade varit dunder. Och sen när jag får kids så kan jag svara på deras frågor.
Ja, men precis. Och jag hade nästan exakt samma tanke fast om skolan. Att det här är ju, alltså sådana här riktiga vardagskunskaper, det borde man ju också kunna ta upp på skolan, tänker jag. Man skulle kunna ha, jag tänkte på det också efter våran förra podd där, när du blev upprörd över Skatteverket, att man kanske borde ha deklarationskunskap, grundkurs.
Ja, nej men 100%. Det finns ju, och det är väl det egentligen, alltså om man zoomar ut lite så är väl liksom grundskolan och i viss mån även gymnasiet är väl liksom till för att ungdomar och barn ska inte bli helt sådär korkade, utan att man ska förstå saker. Men skolan kan bli betydligt mer allmänbildande än vad den är. För att jag tycker att de missar mycket saker, som typ det jag tog upp nu.
Mm. Jo, men det kanske stämmer. Men sen tänker jag så här också, att det handlar ju inte heller bara om vad som sänds, utan det handlar ju också om vad som tas emot. Och du var inne på det själv, du är ju väldigt nyfiken generellt, både i samtal och i praktiska sammanhang. Och det innebär ju att även om inte du har en farsa eller en morsa som matar dig med kunskap eller färdigheter, så kommer du i alla fall att lära dig de grejerna. Jag minns ju så väl, liksom, du skulle trimma din moppe, det gjorde du ju helt på egen hand. Toktrimmade dessutom med hjälp av YouTube och postorderbeställningar.
Om jag exakt. Mig. Ja, visst.
Du byggde ju en egen dator när den du hade. Ja, det är ju inte heller någonting som jag har kunnat liksom bistå med någon hjälp, utan det där har jag också gjort helt själv. Så den där nyfikenheten, den gör ju att du lär dig de här grejerna ändå, tänker jag.
Ja, nej men absolut. Men ändå liksom det här att hur mycket svar du har kunnat haft på saker är ju nice. Och jag tänker mig, nu blir det ju liksom, nu går jag in i politiken här igen va. Men tänk dig ett förslag här då. Ta bort typ hemkunskap och så tar du bort typ, säg halva matten som man får lära sig i grundskolan, alltså 6-9.
Mm.
Och så ersätter du den tiden med allmänbildningskunskap. Där du liksom, varje vecka är annorlunda från den annan. Du får lära dig liksom, ja men spackla och glödlampor eller vad fan som helst. Och då behöver du inte ens ha en, alltså de här lärarna som jobbar på skolan, de flesta som är liksom över 25-30 har ju gjort massa av de här sakerna. Så att du behöver, det kan liksom vara olika lärare. Så bara, vad fan, fan Lasse, du, hur känner du dig på glödlampor? Vill du lära kidsen hur man byter en glödlampa?
Mm.
Så han, ah, men jag tar den lektionen. Sådär. Och så visar han det. Och sen kanske Lisa är så här, men hon har liksom hjälpt många polare med deklarationer och någonting. Ja, men idag så visar hon hur man deklarerar. Och så vidare. Så det blir värsta så här, alla lärare hjälps åt med den här kursen på det de typ är bra på. Som ens föräldrar i de flesta fall får liksom hjälpa ens barn med. Men det kan ju även behövas lite från skolan, tänker jag.
Mm. Man brukar ju säga att det krävs en hel by för att uppfostra en unge. Liksom. Och det är ju lite grann det du är inne på. Liksom. Att det är många människors olika kunskaper kan komplettera varandra. Tänker jag. Nej, men det låter ju som, det låter ju som en mysig idé. Och som en,
det låter ju asnice.
Ja, absolut. Alla dagar i veckan. Men jag tänker också att det som man som förälder kan skicka med sina ungar, eller försöka i alla fall, det är ju att skapa förutsättningar för att odla den här nyfikenheten som du har. Och din syster också för den delen. Man vågar testa saker, att man vågar ställa frågor, att man vill liksom lära sig nya grejer. Liksom. För att har man den inre drivkraften att vilja lära sig, då spelar det inte så stor roll om det finns människor runt omkring en som kan visa en. Ja, det är klart att det hjälper, men det fixar man ändå på något sätt.
Men tror du att nyfikenhet, tror du det är liksom genetiskt, eller tror du att det är någonting som man kan... För jag ska också tillägga att jag har nog varit väldigt nyfiken som barn.
Mm.
Men jag har ju inte varit ett fan av skolan.
Nej.
Så att de två går inte riktigt hand i hand. Men tror du att den här nyfikenheten går att liksom fodra eller på något sätt?
Men jag lyssnade ju på, jag gillar ju han Anders Hansen, han har ju ett program på SVT, Public Service TV-kanalen, som jag också gillar, som heter Din personlighet. Och han pratar ju mycket om att hälften av ens personlighet är genetiskt och andra halvan är liksom en blandning av miljö och uppfostran och tillfälligheter och omständigheter och vad som händer i världen och allt möjligt och träning och egen övning. Så jag tror att det kanske är så även när det gäller nyfikenhet, om man nu kan kalla det för en personlig egenskap, vilket man väl kan.
Ja, men det tycker jag nog.
Jag tror att du har en stor portion genetisk nyfikenhet. Din farfar var ju en nyfiken rackare också.
Hur var du i skolan? Jag sa ju nyss liksom att skolan var inte riktigt så där. Jag var väl inte asfan av skolan. Jag hade inte speciellt svårt, men jag la ner så lite tid jag bara kunde. Hur var du i skolan?
Ja, men jag hade inte heller så svårt i skolan. Jag tror att jag dock var mer piskad av din farmor att leverera resultat.
var det tofflan och sånt där?
Ja, det hände ju. Den dök upp och några tyska svordomar. Liksom, så. Absolut. Men jag tror att jag hade en liknande inställning som du hade. Men jag kunde liksom inte riktigt driva den riktigt så långt som du gjorde.
Du sa ju nyss där med att personlighet är 50% genetiskt och 50% omgivning och sådär. Min känsla av när du har berättat om din barndom och så är ju att du gjorde någon typ av riktig jävla turnaround när du typ var sådär 20 eller någonting. Att du var en riktig såhär, ja, lite skitunge och busade och var inte korkad, men gjorde en del korkade grejer.
Mm.
Till att bli såhär värsta liksom resonabla, om man kan säga så, mannen.
Ja, men det är ju det här med, de säger ju att fontanellerna, de växer ju inte ihop förrän man är 25 bast. Så att du kommer dit du också, tänker jag. Men visst är det så att man på något sätt så blir man slipar ju bort en del av de här Alltså livet gör ju att en del egenskaper, en del saker som man tycker bara, nej men det här funkar inget bra för mig. De skruvar man ju ner lite grann och ändrar lite grann på kanske. För att de ska funka helt enkelt. Jag vet att jag var ju ganska bufflig när jag var yngre. Och det gagnar ju inte mig. Det gör ju bara att man kommer på kant med massa människor. Och man, ja men det är inte ändamålsenligt, det är inte praktiskt.
Nej.
Så att sakta men säkert så kommer man på att nej men jag vill nog inte vara sådär. Liksom, för det är inget bra. Det är opraktiskt. Du har ju en mycket softare personlighet än vad jag hade när jag var i din ålder.
Ja, men det är väl lite det jag också tänkte. Att så här, jag känner ju att jag inte förändrats jättemycket senaste 7-8 åren. Alltså jag tror att den som jag är idag, den blev jag mer eller mindre när jag typ gick i 9:an kanske. Mm. Alltså strax innan gymnasiet. Och då var jag väl 15 bast och idag är jag 23. Och jag känner att när jag tittar tillbaka så är det inga drastiska skillnader på mig på de här åren.
Nej.
Men det känns ju inte riktigt detsamma med dig. Det känns ju som att för dig skiljer det ganska mycket.
Jag tror att det är lättare att se vilka förändringar som man har genomgått om man tittar tillbaka i tiden än att föreställa sig att man ska göra förändringar, att ens personlighet kommer att förändras framåt i tiden, om du förstår vad jag menar.
Ja, visst, verkligen.
Man tror att man kommer att vara som man alltid är just nu, men man ser att man inte är den man har varit förut.
Mm.
Men samtidigt så tror jag att livet langar på en massa grejer hela tiden, vilket gör att jag tror att man utvecklas och förändras hela livet. Och en del gör ju det mer medvetet och försöker liksom mer, ja men försöker jobba mer medvetet för att ändra sig i en viss riktning, och andra driver mest med vinden på något sätt. Liksom, det kan bli bra båda delarna.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men du, jag måste ju berätta. Jag har ju blivit med i, en ny förening.
Okej. Vilken då?
Jag gillar ju, du vet ju att jag gillar, jag har ju sagt det, jag gillar ju nördar. Du gillar ju också nördar. Nördar,
ja,
är ju, det är ju, det är inget skällsord för mig, utan en nörd är ju, det är ju
det bästa vi har.
Bästa vi har. Utan nördar så skulle jorden stanna. Och vi är väl allihopa nördar på ett eller annat sätt. Liksom.
Ja,
jag tror absolut. Säkert att någon skulle säga att du och jag är nördar när det gäller fotboll, till exempel.
Ja.
Om man tittar på ditt YouTube-flöde så är det lätt att få den tanken också. Liksom.
Ja, absolut. Vi är alla lite nördiga. Ja.
Nej, men så att, ja, men och jag har i alla fall blivit medlem i en klubb, en förening som heter Woff.
Vad fan är det här? Vad heter den? Woff, Woff?
Woff, V-O-F.
V-O-F?
V-O-F. Vetenskap, okay. Vetenskap och folkbildning.
Okej, okay, och det här är någonting som du betalar för, eller? Fast ja, med i den här föreningen.
300 spänn om året.
Okej, okay, och nu måste du motivera och förklara vad det här är.
Ja, men alltså, det här är en förening för vetenskap och folkbildning, och syftet med den här föreningen är att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga och ogrundade föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt. Alltså det handlar egentligen, vet du vad pseudovetenskap är?
Nej, jag har ingen aning.
Nej, men det är typ fake news. Allting sånt här, uh-huh. Sån här hokus pokus helt enkelt.
Ja, uh-huh.
Och fake news är ju någonting som man snackar om ganska mycket nu för tiden. Liksom. Det, ja. Det pratas ju mycket om att man ljuger och luras.
Mm.
Och det där är någonting som jag tycker är sorgligt och tragiskt. Att vetenskap på något sätt inte... Att man inte litar på vetenskap helt enkelt. Utan istället en massa knasbollar som säger saker som man får att låta som vetenskap. Och det är ju det som egentligen är pseudovetenskap. Det är alltså sånt som inte är vetenskapligt men
som
låter som det.
Ja.
Alltså ett exempel kan vara till exempel homeopati. Det är någon sån där... lära där man helt utan vetenskaplig evidens hävdar att man kan på något sätt, dels så gör man någon slags, ställer diagnos på människors iris i ögonen. Om man tittar patienten i ögonen så säger man så här, men du har njursten, liksom det ser jag i din iris.
Ah, okay.
Och sen, sen ger de dem en tablett, en sockertablett med något utspätt ämne som är utspätt 1 miljard gånger. Det är utspätt så mycket så att det, liksom, det finns inga molekyler av det verksamma substansen kvar i själva läkemedlet.
Ja, just det. Ja.
Men, och då hävdar de liksom att liksom vattnet som man har spätt ut där med minns molekylerna. Ja, men du hör ju själv.
Ja, det är inte vetenskapligt.
Nej, det är inte vetenskap. Och det där förekom ju liksom i större eller mindre omfattning. Elallergi är ju också en sån där pseudovetenskaplig påfund. Mm. Det finns liksom ingen evidens för att elallergi finns. Och man skulle ju kunna tycka att det där inte är så farligt om det inte vore så att det finns en massa människor som är sjuka och som mår dåligt av olika slag. Och som griper efter halmstrån av olika slag och testar de här sakerna och tror på dem. Och i värsta fall blir det ännu sämre på grund av att de tror på det. Och det där gillar inte jag riktigt.
Och vad ska Woff göra då?
Men Woff de har en supercool hemsida. De utser också årets folkbildare och årets förvillare.
Mm. Så att vadå? Så att i deras ögon the good guy och the bad guy?
Ja, precis. Exakt.
Ja, jäklar. Vilka har vi jobbat med?
Ja, men årets folkbildare i år, det var ju då Instagramkontot Kvinnokliniken.
Okej. Okay. Jag måste faktiskt kolla upp.
Ja, men precis. Det är ju ett gäng som helt enkelt har tagit i uppgift att sprida information och kunskap om kvinnliga hälsofrågor helt enkelt. Både med lite kaxigt och med humor.
Just det. 61 000 följare. Vi är 3 specialistläkare som vill visa vad som händer på en kvinnoklinik. Välkommen du som vill veta mer om kvinnokroppen.
Ja, precis.
Ja, just det. Ja.
Ja, men de liksom, det där är ju människor som vet vad de snackar om och de berättar hur det är liksom. Istället för någon tramsig bloggare som bara tycker.
Ja.
Och sen har du ju årets förvillare.
Vem har vi där då?
Ja, men då har vi Swedish Paleo och Paleo Institute.
Vet alltså, vadå polio?
Paleo.
Paleo?
Paleo, ja precis. Nej. Paleo, det finns alltså en diet som heter paleodieten. Och det här institutet, de försöker ju då trycka ut liksom någon konstig... alternativmedicin och såna här stenåldersmat och hävdar ju då att man liksom genom att äta stenåldersmat så kan man då botas på en massa sjukdomar och ja men egentligen också i princip grundlösa påståenden om hälsoeffekter då liksom.
Just det, och det heter Swedish Paleo, eller hur?
Ja, hittar du det på nätet?
Ja, exakt. När du äter AIP, det ska väl då stå på någonting av det. Utsluter du livsmedel som orsakar inflammation i kroppen. Istället tillför du extra näringsrik mat. På så vis kan kroppen läka från obalans i tarmfloran, läckande tarm och inflammationer. Symptom vid autoimmun sjukdom kan lindras eller helt försvinna. Syftet med AIP är också att vässa ditt immunförsvar så du står stark inför framtiden.
Ja, men du förstår ju liksom. Och det där är... Det bygger på, om jag har förstått saken, att såna här stenåldersmat då liksom, att det, man har någon idé om vad stenåldersmänniskor åt, vilket säkert var väldigt olika om de åt någonting överhuvudtaget, för de svalt då ganska mycket på den tiden, tänker jag.
Men här har de har på receptets hemsida så har de morusgratäng med potatis, persilla beef stroganoff, grillade tunna kycklingfiléer med tomater, torsk i ugn, linsgryta. Det är ingen konstig mat. Alltså,
nej, men problemet är ju att man på något sätt lurar människor som är sjuka och tror att de kan bli bättre på grund av att de går deras kurser och köper deras recept. Och alltså, man utnyttjar människor som helt enkelt mår dåligt och som är naturligtvis desperata för att försöka få hjälp.
Men alltså så här, de har ju lite reviews på deras hemsida här.
Mm.
Och då är det någon som har skrivit så här: jag blev helt fri från min psoriasis, min IBS och känner knappt av mina ryggbesvär idag. AIP och medlemsklubben är det bästa som hänt mig. Jag har aldrig mått bättre och dessutom fått en bättre livskvalitet.
Mm.
Oavsett vad det beror på, är inte det bara, alltså om hon upplever det, är inte det bara bra då?
Jo, det är klart att det är jättebra om hon mår bra. Om hon är hon till att börja med. För du vet ju också ungefär...
Såklart att det kan vara...
Reviews vet vi, hur pass tillförlitliga de är. Dessutom såklart. Är det ju så här att... Alltså att den här tjejen nu... Om vi nu utgår från att det här är en tjej. Att hon har blivit bättre.
Det är en tjej. Det står Angelica.
Angelica.
Ja.
Angelica, vad hon har blivit bättre av, det vet ju inte vi liksom. Och det kanske hon inte vet själv heller liksom. Utan att det finns liksom ingen vetenskapligt stöd för att hon har blivit bättre på grund av den här kosten.
Nej.
Det är inget experiment, det går inte att liksom återupprepa det här på det sättet liksom. Utan hon tror liksom att jo, men den här maten, det är den som är orsaken till att jag har blivit frisk liksom, eller mindre sjuk.
Ja.
Och det där är ju inte liksom ett vetenskapligt sätt att liksom att ta sig an liksom hälsovård helt enkelt liksom. Sen är det naturligtvis så att man kan ju göra olika typer av experiment och man kan ju forska på de här sakerna för att liksom ta reda på, är det på det viset liksom, eller är det inte på det viset, det är ju klart att att kost kan ha en viss effekt på hälsan på ett eller annat sätt liksom. Det vet vi ju liksom.
Ja.
Men att hänvisa till såna anekdotiska bevis att ja, men den här människan gjorde så här och då blev det så där liksom, det är ju inte liksom förenligt med vetenskaplig, det är inte samma sak som att det är vetenskapligt bevisat på något sätt. Ja, men jag gillar de här, jag tycker att de är bra. De avslöjar och debankar mycket humbug helt enkelt och lurendrejeri.
Och det där, alltså jag skulle vilja säga att på liksom, om du har den största konspirationsteoretiken på ena sidan och du har den liksom mest så där vetenskapstrogna människan på andra sidan, så tror jag att jag befinner mig närmare mitten än vad du gör. Jag tycker att så länge som du sa tidigare att folk faktiskt liksom, ja men säg, bara för att ta ett extremt exempel, någon blir väldigt sjuk och man väljer att avstå en behandling för att lösa det här och istället så ber man till sin gud typ.
Mm.
Eller man äter den här kosten eller man tar någon juice som någon har sagt att sådär, det är kanske inte så bra. Men så länge ingen kommer liksom till skada så tycker jag att, och det här, den här sidan, de tog väl betalt på något jävla vänster, jag fattar inte riktigt hur. Men skulle du bara liksom vilja testa den dieten, eller om du tror på det, oavsett om det finns vetenskaplig grund, så är jag lite såhär, ja men vad fan, gör det.
Ja.
Ja, fan, kör hårt.
Men jag håller helt med, och vi människor är ju inte rationella. Vi gör ju en massa saker hela dagarna som är helt ologiska. Och som vi gör för att vi tycker att det känns bra av ett eller annat slag. Så det är klart att vi ska fortsätta med det. Men det är ju, men jag tycker att det här är ett bra gäng, good guys.
Men och dina 300 spänn om året, vad går de till?
Ja, men de går ju till att driva den här sidan. Och till att de, ja, men de lägger ut en del. Liksom, de gör helt enkelt såna här debunking-grejer helt enkelt. Och de väljer ut årets förvillare och folkbildare. Mm. Så det är helt enkelt för att driva föreningen som går ut på att sprida information om vad som är vetenskap och vad som är pseudovetenskap.
Just det.
Och, ja, så får man något kvartalsbrev där i e-posten. Och, ja, men det är dördigt. Men det är lite roligt också. Förra veckan så hade de en artikel om att 183 gånger som världen inte har gått under. Alltså, det finns ju massa människor som påstår att världen ska gå under.
Det är lite kul. Men det där var, jag såg här om veckan så såg jag att Felix Herngren hade släppt ett nytt program på TV4. Som handlade om UFO:n.
Ja.
Och han är ju, det visste jag inte om, men han är ju liksom så här, han tycker UFO:n är väldigt fascinerande. Och jag har bara sett ett avsnitt hittills, men serien går i alla fall ut på att Felix Herngren är liksom på en resa där han ska prata med folk som säger sig ha sett UFO:n, och han åker till Area 61 eller vad fan det heter, där i Nevada. Och jag tyckte att det var jäkligt så här. Dels så tycker jag att det är modigt av honom att riskera att bli kallad för foliehatt, för att han tycker liksom att UFO:n är fascinerande och han vill liksom ta reda på det här på något sätt. Och ja, men programmet går väl mer eller mindre ut på att komma liksom närmare frågan om det är, om UFO:n finns. Och jag tyckte så här, jag tror ju liksom inte på egentligen någon konspirationsteori egentligen sådär. Men dels så, som jag sa, tyckte jag att det var modigt av honom, och sen tyckte jag att programmet var liksom bra och välproducerat, och det var nyanserat, det var, de tog upp liksom teorier om UFO:n som sen hade liksom motbevisats, de tog upp teorier och liksom vittnen som inte hade motbevisats, som var liksom som man kunde tolka själv hur man ville, och sådär. Och jag vet inte, jag tycker ändå att vi någonstans behöver ändå de här människorna som tror på saker som inte är helt vetenskapligt och sådär. Eller? Vad tror du?
Nej, men jag tror att det finns en plats för andlighet. Och en del människor har ett större behov av andlighet än vad andra har. Och sen finns det säkert olika former av andlighet. Men precis som du är inne på så det man tror på när det gäller till exempel, ja, men UFO:n och alltså Gud eller övernaturliga saker, det är ju ingenting som skadar någon människa, så länge man liksom inte försöker blåsa människor på pengar eller på deras hälsa på något sätt liksom. Och då tycker jag att det är klart att alla ska få tycka och tro vad de vill. Vi har ju religionsfrihet och det är jättebra att vi har det, och religion har ju fört mycket bra med sig. Även om det finns många som gör förskräckliga saker i religionens namn, så är det ju också så att många har gjort väldigt bra saker på grund av religionen. Ja, men jag tycker det är klart att man måste kunna få tro vad man vill. Och det kan ju vara spännande också, som du berättade där, liksom, att Philip och Fredrik, att de utforskar UFO:n liksom, från båda
håll. Felix Herngren.
Ja, du har Felix Herngren. Mm. Ja, men det tycker jag kan vara skitspännande liksom. Och jag kan också bli fascinerad över det. Jag kan dels vara fascinerad.
Själv i UFO-frågan.
UFO-frågan, jag tänker så här, alltså statistiskt så är det ju inte orimligt att det finns liv på andra planeter, eftersom universum är oändligt, och då borde det helt statistiskt sett också finnas planeter där förutsättningarna för intelligent liv finns på andra ställen.
Nej, det är väl konstigt. Ganska, jag tror att de snackade med någon astrolog eller någonting som sa att det är nog ganska sannolikt.
Astronom kanske.
Astronom, exakt.
Astrolog är med, vet, med stjärntecken och...
Jaha, okej, okay, astronom.
Nej, men det är ganska sannolikt, absolut. Däremot så om det har kommit liksom rymdskepp till jorden, inte riktigt lika säker på det.
Nej, exakt. Det som jag, för när jag kollade på den här serien då, det som jag lite, det är skeptisk mot, för jag är ändå ganska, om jag skulle liksom gissa om det fanns liksom liv i universum som inte är oss, så skulle jag ändå säga, men det tror jag ändå liksom att det finns. Det som jag är lite skeptisk mot är ju att folk har liksom lite snöat in sig på just de här tefaten. Att det känns som att tefaten, nu vet jag inte vart tefaten liksom uppstod någonstans, men det känns som att det är liksom sån här liten seriefigursgrej. Och sen så har folk börjat se de här tefaten. Jag skulle säga att det är betydligt mer sannolikt att det är någonting som inte liksom är gjort av metall och ser ut som ett tefat, utan att det är något bara helt jävla random som vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Förstår du vad jag menar?
Nej, nu hänger jag inte med riktigt. Nu får du förklara vad du menar.
Jo, men jag tror att vi har fastnat i banan av att det ska vara liksom ett metallliknande farkost. Tänker snarare liksom att det kan vara gjort, det är förmodligen gjort av ett material som vi inte har på jorden ens, utan det är liksom något helt weird annat, och det bara är liksom så här någonting som vi inte kan föreställa oss. Ja, så att vi måste sluta leta efter liksom tefaten och leta efter liksom det som är as weird kanske.
Precis. Ja, men det så tänker jag också. Det finns ju rätt mycket spännande science fiction böcker som utforskar just de där alternativa möjligheterna och som kan ägga fantasin, alltifrån att man typ att de utomjordingar kan teleportera sig till jorden mentalt, och eller att det är liksom mikroskopiska droppar som far genom rymderna, men det kan vara vad som helst så här.
Men du som är vetenskapens man och är med i WoF, så här, du har liksom precis skickat in din medlemsansökan, du har skickat in första fakturan, 300 spänn om året. Du är liksom, I'm with the science guys.
Yes.
Imorgon klockan 11.32 så är du ute på en cykeltur. Mm. Och så ser du en jävla tefat liksom åka som lyser grönt, och det liksom är fullständigt orimligt att det här är mänskligt.
Mm.
Och du ser det liksom sväva förbi. Och du känner liksom att det här är inte gjort av människor. Det här är liksom något helt annat. Vad gör du då?
Ja, men då skulle jag nog tänka så här, men det här kan inte jag förklara. Jag kan inte förklara det här just nu. Jag ser att det här inte är liksom någon flygande farkost som jag känner igen. Och det är inget naturfenomen som jag heller har hört talas om. Det är inget norrsken kanske eller något liknande.
Mm, mm.
Och då tänker jag så här, men det här måste, jag utgår ifrån att någon kan beskriva vad det här är liksom, och förklara vad det här är. Skulle det gå så skulle det vara spännande att kunna fota och filma det. Och sen så skulle man ju naturligtvis...
Du hinner inte fota och filma det?
Jag hinner inte fota och filma.
Nej, det går för snabbt.
Ja, men då skulle jag nog försöka liksom sen i efteråt. Men vad är det jag har sett? Liksom? Är det någon annan som har sett det här? Kolla liksom så här. Eftersom både du och jag är nyfikna, så att jag tror inte att jag ska släppa det. Utan jag skulle nog bara säga, vad är det jag har sett? Jag skulle utgå ifrån att men det här är nog ett naturfenomen på något sätt. Eller... om det inte är det, någon form av liksom man-made, något mänskligt skapat fenomen. Liksom,
men du är ändå ganska säker efter det här att det är inget naturfenomen, det ser du. Och du ser att det här är inte man-made heller. Det här är liksom något obeskrivligt eller liksom så onaturligt.
Men jag är nog ganska trygg med att jag då kommer till den slutsatsen att jag kan inte förklara det här just nu. Jag behöver inte gå till en förklaring som innebär att men det här är Guds verk, eller det här är UFO, eller jag behöver inte ha en förklaring om jag inte kan.
Men om du berättar om det här, om du berättar för någon, om du kommer till mig och säger bara fan Joppe, alltså jag såg det här liksom så. Ingen annan har sagt det, står inte på nyheter eller någonting. Nej. Och du säger till mig att du har sett liksom det här som du har sett.
Ja.
Så har ju du liksom, nu är ju du motståndare till WoF?
Mm.
Så, eller?
Nej. Varför skulle jag vara det? Jag har gjort en iakttagelse.
Ja.
Men jag kan inte förklara den.
Nej.
Nej. Och jag menar ju på liksom att någon som ägnar sig åt pseudovetenskap försöker liksom hitta en förklaring som inte är vetenskaplig till det där. Och jag är ju inte forskare, och jag är inte astrofysiker eller kan någonting om naturfenomen på det sättet. Men jag kan bara konstatera att nej, men det här är ingenting som jag känner igen. Men jag kan inte förklara det, och jag kan inte förklara det.
Nej, men när du försöker förklara det så kommer du låta som en foliehatt.
Nej, men jag kan ju bara försöka beskriva vad jag sett, inte förklara det.
Nej, okej, men när du beskriver det, som alla de här vittnena har gjort i liksom den här UFO-serien, så kommer du låta som en foliehatt. När du beskriver vad du har sett, du lägger liksom ingen värdering i det, du säger inte vad det är, utan du beskriver bara vad du har sett.
Nej, men alltså, är det inte det som skiljer foliehatten ifrån någon som bara har sett någonting som man inte kan förklara? Just det, att man lägger till en förklaring. Att
kanske. Man liksom,
alltså lite grann som hon Camilla på den här paleosidan. Liksom. Hon utgår ifrån att hon har blivit frisk på grund av att hon har käkat stenålderskottar eller vad det var hon åt.
Mm. Ja, eller ja.
Och jag menar på liksom att man kan säga så här att om hon hade stats att jag vet inte riktigt varför jag har blivit bättre. Jag kan bara konstatera att jag har blivit bättre de senaste månaderna. De enda sakerna som jag vet att jag har gjort annorlunda, det är att jag har ätit den här maten. Sen innebär inte det per automatik att det är det som är orsaken till att jag har blivit bättre. Det kan finnas saker som inte jag känner till eller som jag tänker på som har påverkat min hälsa.
Oavsett liksom vad du säger, om jag hade sett ett tefat åka förbi här nu framför fönstret, så hade jag ju inte kunnat berätta om det för någon utan att tolka som en foliehatt. Alla hade ju trott att jag var galen.
Men det är, jag vidhåller nog liksom att men de hade trott att du var en foliehatt, eller jag hade gjort det i alla fall, om du hade sagt att det var ett tefat och den kom ifrån tredje kvadranten i nebulosan Krumelurus liksom. Alltså, du hade, att om du hade liksom förklarat det du har iakttagit med liksom någon form av hittepå, då blir man foliehatt. Men om du bara säger bara, jag såg någonting, jag vet fan vad jag sett, alltså, men det var skitskumt.
Ja, och så beskriver jag det som liksom ett alienliknande föremål. Som att det som jag såg inte ut att komma från planeten, jorden.
Men då har du också lagt en värdering i det. Att,
nej, det är en beskrivning.
Nej, men alltså... Du beskriver ju som att det inte kommer från planeten jorden liksom, vilket gör att du redan har liksom gjort ett vägval, att du har sagt att du har bestämt dig för att det är inte något jordföremål liksom. Ja, men hur kan du veta det liksom, när du inte vet vad det är?
Nej, jag längtar tills dagen kommer när du liksom jag ser fram emot krocken som sker när du får övertygande bevis liksom, eller bevis eller någonting oförklarligt sker dig som liksom skulle sätta ihop dig med foliehattarna. Det hade blivit en intressant konflikt inom dig.
Absolut. Ja, men det är klart att det blir. Jag måste bara ta upp en till grej som jag har en teori grej här.
Ja, jättegärna.
Jag vet inte om du vet att i New York så har man ju, jag vet inte om man har, men man ska nog införa vägtullar. New Yorkbor, de är ju gapiga, det vet. Det är ju, den allmänna fördomen är ju att New Yorkbor är gapiga. De är naturligtvis vansinniga.
Ja.
Jag hörde på någon podd, underhållande klipp där de hade intervjuat om New Yorkbor. De var helt galna liksom.
Men alltså, vi snackar vägtullar som det är i Stockholm typ? Alltså...
Ja, men precis. Ja,
okej.
Ja, men och det där, jag vet inte, tycker du om, vad är din åsikt om det förresten?
Nej, men jag skulle nog ändå säga att jag gillar att få folk, rusningstrafik ett helvete, och om du kan få folk att inte liksom ta bilen in till stan, ja, men jag tycker nog att vägtullar är ganska bra.
Ja, det där är min grabb.
Nej, men jag fattar att det är löket som fan för folk som måste ta bilen en viss tid och liksom, de måste åka under rusningstrafik och liknande, då är det en lökig. Men personligen för mig, som inte måste åka in i stan klockan 8 i rusningstrafik, där den är som dyrast, som kan undvika det, tycker att det är bra.
Ja, men så är det ju.
Ja.
Nej, men vi är på samma sida i den här frågan i alla fall, för en gångs skull.
Ja.
Så jag tycker också att det är bra. Och det, jag tycker att det trängsel, eller frånvaron av trängsel, är ungefär som vilken vara som helst. Som, är man beredd att betala för den, så kan man slippa trängseln helt enkelt. Liksom.
Ja, ja.
Det är ju det handlar om.
Ja.
Och då kommer man ju till våran bostadsrättsförening. I våran bostadsrättsförening, du vet ju att jag har köpt en ny cykel.
Ja.
Det är ju den som gav mig en liten kärleksgåva i form av en sprucken tumme.
Ja.
Och den parkerar jag ju i vårat cykelförråd.
Ja.
I vårat cykelförråd så har vi 350 cykelplatser.
Mm-hmm.
Jag räknade idag.
Du skämtar. Nej. Nej, har du räknat?
Det är klart jag har.
Åh, herregud, du måste ju söka hjälp. Hur lång tid tog det?
Men det gick ju fort. Jag räknade ju, det är ju två våningar. Man räknar ju bara, liksom, det är ju ställ. Du har aldrig varit inne i cykelförrådet.
Nej.
De har ju ställ i två våningar. Man kan ju sätta dem på övervåningen och undervåningen.
Ja.
Och om jag liksom går förbi och räknar övervåningarna, bara hur många de är. Och sen så multiplicerar jag det med två. Då blir det ungefär 350.
Okej, okay. Ja.
Hur som helst. Så... De här ställen då liksom, det är ju knökfullt där. Det är helt jävla supertrångt där inne.
Ja, mm.
Och då gjorde jag ju en till undersökning. Jag klämde nämligen på däcken på, jag gjorde ett urval. Så jag klämde på 25 stycken däck i rad.
Ja, ja.
Och av de här 25 däcken så var det 17 som det var punka på.
Var du upprörd över?
Punka eller, jo... Det är det att, alltså, eftersom det här är en helt avgiftsfri parkering,
ja,
så finns det ju människor som bara ställer sina skrotcyklar där som de aldrig någonsin använder, bevisligen, eftersom det inte finns någon luft i däcken. 17 av 25 cyklar har ingen luft. I och för sig, nu är det tidigt på våren och det finns ju säkert...
Det är lite taskigt, ja. Det kan ha liksom blivit under vintern.
Precis. Det mättillfället, man skulle behöva komplettera det här med en tillmätning.
Ja, absolut.
Men jag är ändå inne på liksom att man bör avgiftsbelägga cykelparkeringsplatserna i förrådet.
Men hur mycket störs du av? Alltså för din cykel får vi plats, eller?
Nej, det är det den inte gör alltid. Antingen får den inte plats eller så är det super, super trångt. Så att man knappt får in den liksom. Och man får aldrig, på bottenvåningen finns det aldrig några platser. För de orkar inte, och jag har ingenting emot att lyfta cykeln i och för sig. Men det kan bli, det är knepigt att få in den, för det är så jävla trångt.
Hade inte en lösning bara varit att man har liksom en privat cykelplats för de som vill ha det? Alltså man skriver liksom upp sig på någon lista, så här, jag vill ha min cykel där. Och om man inte är uppskriven så får man inte ha den där.
Ja, men det hade varit ett alternativ, det vill säga att varje lägenhet får ett visst antal cykelplatser per lägenhet. Eller trängselavgifter i cykelförrådet.
Hur många lägenheter är det då som ska vara det här cykelförrådet? För det låter som att någon familj har typ 8 cyklar.
Ja, men precis. Det är det det är. Jag tror att det finns en del. Och, jag tror att och har man 8 cyklar och använder 8 cyklar, då förstår jag att man vill ha någonstans att ställa dem. Ja. Men jag tänker så här, att jag tänker mig att det finns människor som bara, nej men jag har en skrotcykel, jag har inte använt den på 4 år, den får stå där liksom.
Mm.
Så att vad tror du om det, apropå politik och motionera om?
Men då ska ju du också betala för din plats.
Ja men absolut, men det gör jag ju mer än gärna. Det är ju precis samma sak som med trängsel.
Ja men det blir en jävla kollektiv bestraffning liksom, bara för att du är beredd att betala för cykelplats, ska alla andra också behöva betala för det cykelplats? Alltså tänk dig så här, jag har en cykel i cykelförrådet, så jag har 2 cyklar i cykelförrådet.
Mm.
Jag använder dem några gånger per år, inte jätteofta. Ja,
nej.
Och sen helt plötsligt så får jag ett meddelande om att jag ska betala för mina platser när jag inte behövt göra det tidigare. För att någon jävel i föreningen har liksom infört trängselavgift i cykelförrådet. Alltså jag har ju sökt upp den människan och liksom trakasserat hela lägenheten och bara, hur fan tänker du? Varför vill du betala för? Det är ju as efterblivet.
Så men alltså,
jag tycker att det är en, alltså lite oavsett vad du gör här så kommer du göra bort det. För att om du börjar liksom klaga och säga liksom att folk ska börja skriva upp sig på listor och sådär, då är man oskön. Vill du att folk ska börja betala så är du ännu mer oskön. Skulle säga att det bästa du kan göra är att kanske liksom bara liksom, tjena gänget, jag har märkt att liksom, min cykel som jag använder väldigt ofta får inte plats, och det känns som att det är många som har cyklar som inte använder dem så ofta.
Mm.
De som har det, liksom, skulle någon kunna flytta på sin cykel eller, så där, eller sälja eller vad fan, liksom, de cyklar som inte använder liksom, så att jag får plats med min cykel, för det känns som att vi har för mycket nu. Det skulle jag säga är det bästa du kan göra.
Så att typ att någon slags Facebook-krigare.
Men det blir ju det. Alltså så fort man börjar liksom störa sig på saker inom bostadsföreningen så kommer det hamna i samma fack som de här klagarna. Sådär.
Ja.
Facebook-grupper. Alltså alla möjliga typer av Facebookgrupper för liksom, vad ska man säga, eller mindre samhällen, alltså områdes Facebookgrupper, bostadsrättsförenings Facebookgrupper. Det är det mest liksom infekterade du hittar på internet. Det finns inget värre.
Nej,
för du hittar aldrig liksom ett gäng där det bara är sån här, det är ett sammansvetsat gäng där folk hjälper varandra och sådär, utan det är alltid liksom, det fylls bara av klagande människor.
Men varför blir det så? Det där är ju intressant också. Jag tror att du har rätt. Jag vill inte hamna där. Så jag kommer att lyda dina råd. Jag kommer att hålla låg profil i cykelrådet.
Snälla, gör det. Gör det. Varför det blir så är för att dels så kan man ju vara lite liksom konflikträdd och skriva någonting på Facebook. Alltså du behöver inte konfrontera någon face to face liksom. Så du har ju dels den. Men sen har du också en Facebookgrupp med, alltså, säg att det är 500 personer med mer. Ja, men det kommer vara 10-15 personer som hörs mest. Och så är det ju liksom. Alltså, om du hamnar i en klass med liksom så kommer inte alla vara sköna. Liksom, kanske. Vissa är gapiga och osköna. Och det är de som kommer höras, tänker jag.
Mm, nej men det stämmer. Och jag tror att det första du sa, det tror jag kanske har, det tror jag är särskilt mycket på. Just den här, alltså, indirekta aggressionen som man kan liksom rikta utan att liksom behöva se någon i ögonen eller träffa någon liksom, utan bara, är man konflikträdd så är ju sociala medier generellt sett guld.
Ja, exakt. Ja, det är bara kort storytime här då. Jag har ju aldrig liksom fattat grejen med hat på internet eller sådär. Och jag tycker ju de som bara, alltså det finns två olika kategorier. Det finns ju de som är negativa eller kritiska i kommentarer. Mm. Men det är inte hat. Hat är liksom bara hat sådär. Det är aldrig riktigt fattat. Men jag har ju en gång i mitt liv skrivit en hatkommentar. Och alltså det är så jävla kul. Men då var jag tror att jag var, kan ha varit 12 kanske.
Mm.
Och så var det en Paradise Hotel var jävligt stort under den här tiden.
Ja.
Och så var jag hemma hos min polare Vincent. Och han skulle typ gå på toa eller hämta någonting i köket eller någonting. Och jag vet inte hur jag resonerade eller liksom hur jag tänkte eller någonting sådär. Men hans telefon var liksom inloggad. Så, och jag vet inte vad jag tänkte skulle hända. Men jag tog hans telefon och så skrev jag på liksom någon sån här Paradise Hotel-deltagare som varit med. Så skrev jag liksom typ, du är ful. Och så liksom kommenterade jag det. Men på hans konto. Så jag vågade liksom inte göra det på mitt konto heller. Och jag var liksom 12 bass eller någonting sådär. Och jag vet inte vad jag skulle få för liksom effekt av det här. Men och sen så lade jag ifrån hans telefon. För jag tänkte liksom att det här skulle bli något prank till honom på något sätt. Det var ju bara det att det här backlashet är som fan, för att när han kommer tillbaka till sin telefon så har ju Vincent, min stackars polare, han har liksom 6-7 kommentarer tillbaka, alltså på hans kommentarer, där folk säger liksom bara, har du tittat på dig själv eller liksom? Så Vincent kommer tillbaka till sin telefon och har liksom bara folk som går in i han. Och kallar han ful och äcklig och bara titta på dig själv. För då ser ju folk hans liksom profilbild. Och liksom, då går de in på hans utseende. Så helt plötsligt så liksom Vincent bara, vad fan, alla kallar mig ful liksom. och än idag så vet jag inte liksom varför jag skrev det. Alltså jag vet inte, jag kommer inte ihåg vad jag tänkte att det skulle bli. Men jag minns att när folk började kalla han för ful så var det inte det jag hade tänkt mig. Utan jag tror att folk skulle typ bli arga på honom och att det skulle liksom vara sådär. Mm. Men ja, och det är faktiskt den enda hatkommentaren jag har skrivit i mitt liv. Men ja, I've been there.
Du lärde dig någonting av det där?
Ja, absolut. Men jag var också, jag har ju inte gjort det i mitt namn, så att det där är jag helt igen. Men stackars Vincent, ja, han har en.
Vet din kompis Vincent om det?
Ja, han sa ju, jag satt ju där när han kom tillbaka och han bara, vad fan har du gjort liksom? Och då, jag minns inte vad jag sa, det är det som är lite sorgligt, jag kommer inte ihåg detaljerna, men han vart ju liksom, ja men liksom, fördärvade över liksom alla de här kommentarerna som han fick på sitt utseende. Men ja, han fick reda på det här alltså 2 minuter efter att det hade kommenterats. Mm. Så att den försvann ju snabbt, men så länge den var uppe så ja, folk kan ju gå in i han och hans utseende.
Jag förstår. Och stackars den här Paradise Hotel-deltagaren också.
Ja, verkligen. Det var ju, ja, men det som är bra är väl att om hon ser att det kommer en hatkommentar från någon som är 12, så tror jag att, jag tror inte att den har påverkat henne idag.
Nej, men det får vi hoppas.
Nej, och ja, kan jag liksom här offentligt be om ursäkt för den kommentaren. Och det var jag, det var inte Vincent som skrev den.
Nej, men det är bra. Jag ska stå för det man gör.
Ja, verkligen. 100%.
Ja. Även om det är jobbigt.
Ja.
Känns lite bättre nu också, va, när du har fått det där?
Jag har ju legat och grubblat över det här i, vad blir det, 12 år liksom, nästan. Mm. Så att det känns som en sten som har släppts från mitt bröst.
Mm. Bra.
Riktigt, riktigt nice.
Bra där.
Ja, nej, skitbra. Men du, innan vi avslutar det här samtalet och den här podden, så måste vi bara kort nämna lite här om helgens fotboll.
Ja.
Vi vann ju, Dortmund vann mot Bayern München bortaplan för första gången på 10 år. Tyvärr, jo, men det är ju en match som betyder mycket, för vi vill ju ha en Champions League-plats. Så att på så sätt betyder det ju mycket. Men det som betyder mest med vinsten är ju självförtroendet. Vi behöver ju det här medvinden liksom inför Champions League och slutruschen på säsongen och sådär. Men vilken jävla, alltså en sån match påverkar en humör så jäkla mycket.
Eller hur?
Jag levde den här matchen i 3 dagar nu.
Mm. Du och jag satt och tittade på den tillsammans, så man blir ju alldeles bubblig efteråt. Visst. Det här skulle man ju önska alla att de får uppleva, den här liksom glädjen. Och ja, särskilt då när man håller på ett lag som inte alltid vinner.
Nej, exakt. Det är ju nackdelen såklart. Och så jävla nice att man vinner av ett lag som alltid vinner. Och där vi leder 2-0 och deras supportrar börjar lämna arenan i 85 minuten.
Ja.
För att de är så jävla tjuriga liksom. Och man tänker bara, men fuck you, jävla plastfans. Rätt åt er.
Ja, det där var lite oskönt tyckte jag. Så gör man ju inte.
Nej, absolut inte. Inte lämna, alltså på en landslagskamp, då är det okej att lämna liksom innan, tycker jag. För att landslag är, jag tycker att landslagsfotboll ska vara så här familjärt. Det ska liksom, det ska komma folk som är vanligtvis kanske inte kollar på fotboll så mycket. Så där de kanske är viktigare att inte fastna i kö hem än att kolla 90 minuter fotboll.
Jag hör att du säger amatörernas afton.
Amatörernas afton?
Ja.
Ja, men lite så. Mm. Exakt. Alltså 100%. Och det tycker jag är nice med landslagsfotboll, att det är betydligt mer liksom, inte är så jäkla mycket liksom blodtörst. Men klubblagsfotboll, inte lämnar arenan innan matchen.
Nej, inte ens om det är så att ditt lag ligger toksist i ligan, har förlorat de senaste 8 matcherna och nu sitter du på den 9:e matchen och det ser ut att gå åt helvete igen.
Ja, exakt. Eller om det är en protest kanske mot ledning eller något sådär. Då, absolut. Verkligen. Men Bayern München som har vunnit allt som går att vinna de senaste 10 åren, och så fort det går lite dåligt så lämnar folk platserna.
Ja, nej.
Det är plastigt.
Ja, det är plastigt. Det håller jag helt med. Det där finns, det är inte genuint.
Och sen har vi fått en ny favoritspelare också.
Det har vi också fått. Landskrona Boys.
Landskrona Boys satt på highlights där.
Ja.
Vad hette han?
Han hette Coffee.
Coffee, just det. Azare?
Azare eller något liknande.
Hattrick mot Sandviken IF, tror jag det var.
Ja, i Superettan.
I Superettan. Och gjorde ju, alltså satans vilken star. Jävlar vad bra han var.
Eller hur?
Så jäkla, och sjukt bra. Vi såg ju bara highlights av den här matchen. Men
så nu måste vi följa Landskrona Boys också.
Ja, och Coffee. Alltså, vilken jävla stjärna.
Eller hur?
Jag väntar bara på dag. Alltså, mark my words, Coffee kommer gå långt. Och då har jag bara sett highlights på liksom 3 minuter. Men Coffee, det är en stjärna och han får gärna gå till Dortmund.
Ja, men honom gillar vi.
Ja.
Ja, och sen måste vi också säga att vi gillar ju även krukan.
FC-krukan, självklart.
Krukan, de står ju för urfotbollen kan man säga.
Exakt, krukan är ju ett Södermalmslag som är, alltså det är ju, de har ju en klack. Och klacken består ju av fem äldre män som gillar alkohol lite för mycket och hänger på Södermalm. Som brukar ta med sig liksom en platta bärs till varje hemmamatch på Zinkens damm. Och sen så sjunger de ju, de har ju en ramsa som går FC krukan med rätt att kröka. Och sen så har de också, de brukar ju då, det var en gång jag satt där och då körde de, då hade de liksom, de hade kört halva matchen och druckit upp en del av det här liksom flaket. Och så började de sjunga Kjell räkna panten, Kjell räkna panten, 8 kronor! Och så sjöng de den liksom så, där, så fort Kjell började räkna panten så började de liksom sjunga den där ramsan hur mycket pant de hade samlat ihop hittills.
Ja, men de är ju gulliga alltså, eller hur?
Så jävla bra alltså. Så att, nej, FC Krukan ligger nära om hjärtat.
Ja, och sen kan man inte låta bli, jag gillar ju även, jag gillar domare, de domarna som dömer division 5.
Alltså jävla respekt, otrolig respekt. Utan linjedomare också.
Utan linjedomare, lördag i iskallt regn, ja. Ställer de upp och låter sig skällas ut i 2 timmar i sträck.
Den ersättningen de får är ju liksom inte, de ska göra mer för att det där inte ska vara en tjänst. Alltså de gör ju, alltså hade de fått skitbra betalt så är det ju bara, men absolut.
Ja, eller?
Men de får ju inte tillräckligt bra betalt för att det ska vara att man känner att så här, ja, men vad fan, det där är värt att bli utskälld på i 90 minuter. Det är det ju inte.
Nej.
Utan de ställer ju upp för samhället.
Ja, verkligen. Det är en samhällsinsats.
Ja.
Ja, men bra.
Nej, det är klockrent. Ja, men bra.
Bra. Då får vi se hur det blir nästa vecka när du är ute på on the road.
Ja, jag lär ju vara i Italien när vi spelar i nation.
Ja.
Tror jag faktiskt, till och med.
Och då kanske vi har spelat eller kommer att spela mot Stuttgart?
Exakt. Nej, jag ljuger. Jag kommer inte alls vara i Italien. Jag kommer ju... jag kommer vara i Tyskland kanske till och med.
Ja.
Eller Slovenien eller någonting. Men Stuttgart-matchen på lördag 18.30, den kommer jag se i Berlin.
Mm.
Så det blir att, bra. Ja, det blir skitbra. Jag längtar redan.
Det gör jag också. Jag längtar redan till matchen. Jag längtar redan till nästa podd med dig.
Ja, jag med. Det ska bli så jävla nice. Men då tackar vi alla som har hängt med oss så här långt. Vi ses nästa vecka.
Det gör vi.
Bra, hej.
Ha det bra, hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.